Onsdag, 18.2. Hej, nattbok. Förlåt att jag sölat med att skriva. Slalom är livsfarligt. Jag borde ha förstått det när jag hörde om Grodis brutna arm. Nu ligger jag i en sovsäck i den lilla skidstugan utanför Uleåborg. Min vänstra hand är inlindad i bandage för jag stukade pekfingret igår i slalombacken. För pappa är det ännu värre. Han har troligen brutit näsbenet. Jag tror att jag aldrig mer vill åka slalom i hela mitt liv. Det var pinsamt när vi hyrde utrustning, för pappa fattade ingenting och klarade inte ens av att få på sig skidpjäxorna utan hjälp. Mamma satte hjälmen åt fel håll på Salvadors huvud och den enda som inte skämde ut sig totalt redan vid uthyrningen var jag. Medan vi försökte få på oss allting hittade Frida en ställning med skidglasögon och började pröva dem. När vi märkte vad hon höll på med låg minst 20 par glasögon i en hög på golvet. Det blåste och snöade och mina fingrar blev iskalla så fort vi kom ut. Alla utom vår familj var supertrendigt klädda och såg ut som om de aldrig tagit ett steg utan skidor. Pappa hade aldrig stått på ett par slalomskidor tidigare, medan mamma en gång åkte slalom med skolan när hon var 14. Därför uppförde hon sig som om hon skulle vara en skidskolelärare. Hon och pappa skulle turas om att åka slalom och att åka kälke med Frida. Fast det var pappa som först skulle åka med mig och Salvador ryckte hon kartan över skidcentret ur handen på honom och pekade ut en backe med ankarlift. Pappa och Salvador ställde sig före mig i kön för de skulle åka tillsammans medan jag måste åka ensam. Bara för att jag är äldre. De missade tre ankaren och jag hörde hur människorna som stod bakom mig sucka. Det fjärde fick det tag i, fast pappa först släpade sig efter ankaren med en hand. Jag var ganska nervös när det blev min tur, men som tur var kom en liftvakt och hjälpte mig att sätta ankaren bakom ryggen. Han frågade något på finska som jag inte förstod, men jag nickade bara och for iväg. Snön blåste så hårt i ansiktet att det gjorde ont. Vi for allt brantare uppåt och det tog en evighet. Efter ett tag såg jag ingenting, för ögonen rann och jag måste hålla dem slutna för att inte få ännu mera snö in i dem. Jag önskar att vi hade köpt ett par av de där glasögonen som Frida slängde omkring. Plötsligt hörde jag pappa ropa, "Släpp liften, Joko!" Jag släppte och ramlade handlöst i snön. En bit under mig såg jag pappa och Salvador ligga med skidorna i kors. Salvador var rasande och skrek åt pappa att han måste hjälpa honom, men varje gång pappa lyckades ställa sig upp på skidorna halkade han längre ner. Ett gäng trendiga slalomåkare med snygga glasögon susade förbi, medan jag gjorde desperata försök att få skidorna åt samma håll och häva mig upp. Till sist lyckades det, men det slutade så brant att jag inte kunde styra och körde rakt på Salvador, som blev ännu argare och försökte slå mig med sina stavar. Pappa ropade, "Ta det lugnt, jag kommer!" Men istället åkte han störtlopp neråt och försvann in i snöstormen. Salvador började gråta och det var inte långt ifrån att jag också gjorde det. Vi var helt ensamma i backen som nu verkar helt tom på människor och det snöade så tätt att vi bara såg några meter framför oss. När vi försökte ställa oss upp igen hamnade min hand under Salvadors skida så att jag stukade pekfingret. Vi räddades av en man på motorkälke som först körde ner Salvador och sen mig. När jag kom ner sprang mamma emot mig och drog iväg mig till ett café där Frida och Salvador satt med varsin kopp varm choklad. "Var är pappa?" frågade jag. Och mamma berättade att han hade krockat med en stolpe när han kom ner för backen och var hos skidcentrets läkare. Jag frös och jag skakade och det var först när mina vita fingrar började tina som jag kände att pekfingret värkte. Mamma berättade att hon tittat fel på kartan och att vi hade åkt i en svart backe. Alltså en backe för proffs. Det är mitt fel att pappa kanske bröt näsan, sa hon och började skratta. Det är så typiskt henne att skratta, fast det kunde ha slutat hur illa som helst. Imorgon ska vi skida terräng igen om vi orkar. Jag vet inte hur det blir med pappa, för han har så röd och svullen näsa att mamma kallar honom Rudolf med röda mulen. Pipis ligger till hälften under mitt täcke och det är skönt. För fast jag har dubbla täcken är jag ännu lite frusen. Pipis längtar hem. Hon går ut ungefär 5 steg med sina hundskor och sen kissar hon mitt i snön och går in igen med dystert hängande svans. Fredag 20.2. Pappa for till läkaren idag igen. Hans näsa opererades för att inte bli helt sned. Nu har han en gipsremsa över den. På eftermiddagen tog mamma, Salvador och jag en lång skidtur. Det var soligt och bara 5 grader kallt. Jag älskar snötäckta trädgrenar som solen lyser igenom och snö som färgas ljust lila i solnedgången. Inne i skogen var det så tyst att det kändes som om man var inne i en snäcka. Fast Salvador bröt hela tiden tystnaden genom att pladdra om drönare och om radiostyrda bilar. Och mamma glömde bort varifrån vi hade kommit. Det hann nästan bli mörkt, men som tur var mötte vi en gubbe i skidspåret som var så snäll att han följde oss hela vägen hem. Pappa hade blivit ganska orolig och stod ute på gården med en ficklampa, redo att skida iväg och leta efter oss. När vi kom in spelade vi Afrikas stjärna och badade bastu. Pappa fick istället laga mat och gå ut med piphunden, för han får inte blöta ner sin gipsade näsa. Typiskt nog brände han 2 av kycklingfiléerna medan han pratade i telefon med farfar, så ingen blev riktigt mätt. Nu har mamma börjat steka plättar fast klockan är över 9. Jag passar på att skriva nu, för jag är så trött efter skidturen att jag säkert somnar direkt när jag sätter huvudet på kudden. Här doftar härligt av plättar, men börjar bli så osigt att jag knappt ser en meter framför mig. Jag undrar. Söndag 22.2. Hej nattbok. Jag slutade mitt i en mening sist jag skrev och nu ska du få höra varför. När mamma stekte plättar började plötsligt brandlarmet tjuta. Först förstod vi inte ens varifrån ljudet kom, men sen upptäckte pappa ett brandlarm i vardagsrummets tak. Han klättrade upp på en stol och tryckte på alla knappar han hittade, men ingenting hjälpte och det olidligt höga tjutande fortsatte. Ta ut batteriet, skrek mamma. Men pappa röt tillbaka att det inte fanns något batteri. Piphunden rusade runt och skällde och Frida stack fingrarna i öronen och vrålade som om hon försökte överrösta brandlarmet. Pappa hoppade ner från stolen och slog upp alla fönster medan mamma skrek. Vi måste göra någonting! Hon rusade ut ur stugan och kom in igen med en yxa i handen. Innan pappa hann hejda henne svingade hon den mot brandlarmet. Det blev tyst och kolmörkt. Efter en stund hörde jag pappa svära och Frida snyfta till. Pipis började igen källa och rusa runt i mörkret och mamma flämta. Vad har jag gjort? Salvador gnällde att han var rädd och ville hem. Pappa lyckades få fram en ficklampa. Han gick omkring och stängde fönstren i tyst raseri. Den gipsade näsan lyste skrämmande vit i ficklampsljuset. Efter att ha undersökt det trasiga brandlarmet och sladdarna som stack ut från taket sa han: Nu packar vi ihop våra saker och far hem. Mamma försökte protestera, men pappa lyssnade inte ens utan räckte en ficklampa åt henne, försvann själv ut med en annan och började packa in skidorna i bilen. Det var inte lätt att packa i det svaga ficklampsljuset med en skällande pipis som vimsar runt ens fötter, men på något vis lyckades det. Vi hällde till och med ut resten av plättsmeten och diskade skålen och plättpannan. Frida var så skrämd att hon grät nästan ljudlöst. Hon klamrade sig runt min hals så att jag måste bära henne till bilen. Vi körde nästan hela natten. Vår enda tröst var tre kakor choklad som vi hade tänkt äta under de kommande dagarnas skidfärder. När Frida hade somnat frågade mamma oroligt pappa om han ännu älskar henne. Han svarade, jo, men höll sen en lång föreläsning om att mamma måste lära sig att tänka först och handla sen. Vi stannade en gång vid en bensinstation och pappa drack två koppar starkt kaffe för att hålla sig vaken medan mamma gick omkring med pipis och försökte få henne att kissa. Mamma frågade om hon borde köra resten av vägen, men pappa svarade, du rör inte ratten. När vi äntligen var hemma bar pappa upp Frida som fortsatte sova och mamma bar pipis som inte ville gå upp för trapporna. Jag somnade så fort jag la huvudet på kudden och vaknade först klockan 1 på dagen igår. Pappa har ringt till den där typen som vi hyrde stugan av och nu måste vi betala för att en elektriker ska byta ut de trasiga elkablarna. Det blev en ganska dyr skidsemester i alla fall, muttrar pappa efter telefonsamtalet. Mamma hängde med huvudet och sa att hon aldrig mera ska göra något liknande. Jag kunde inte tänka med det där ljudet i huvudet, förklarar hon. Det kändes som om det var bättre att slå sönder allt än att låta det fortsätta. Pappa har gjort en lista över alla saker vi glömde kvar i stugan och som vi måste be att ägaren skickar till oss per post. Vi glömde åtminstone två halsdukar, en vante, mina skidbyxor, en ylletröja, fem sockor, två böcker, ett Afrikas stjärna bredspel, alla våra tandborstar, en tandkrämstub och två hundskor. Antagligen märker vi så småningom att vi glömt ännu mera. Idag när vi åt frukost sa Salvador att det händer så mycket konstigt i vår familj att han ibland undrar om vi egentligen lever i en film eller i en bok och inte alls i verkligheten.